svar på frågor om äktenskap, står det som överskrift. Nu till det ni skrev. Det är bäst för en man att han inte alls rör någon kvinna. Eller bättre översatt, en man gör väl i att inte komma vid någon kvinna. Men med tanke på all den otukt som finns, då särskilt i Korint, ska mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Mannen ska ge hustrun vad han är henne skyldig, och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håller inte från varandra annat än för en tid, om ni har enats om det, och för att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt. Detta säger jag som ett medgivande, inte som en befallning. Helst vill jag att alla levde som jag. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud. Den ene av ett slag, den andra av ett annat. Amen. Ja, nog finns det svåra texter i Bibeln. Och vore det inte för min tro på att allt Guds ord är nyttigt till undervisning, så skulle jag nog hoppa över första Korintierbrevet 7. Men här står jag och kan inte annat, som Martin Luther sa en gång, och tror att jag ändå måste ta tag i det här. Och hoppas nu att ingen ska uppleva sig sårad på något sätt eller utpekad, för att det här är också det Guds ords undervisning. Och jag tror att det finns orsak att stanna inför även ett sånt här sammanhang och se hur vi kan tillämpa det i vår tid. Att gifta sig eller inte gifta sig har jag satt som överskrift. Och det är ju en fråga som man i våra dagar faktiskt sysslar med ganska intensivt, inte minst inom katolska kyrkan, när det gäller dess prästerskap. Än så länge så råder ju visserligen lagen om celibat för kyrkans tjänare. Men jag tror det här är också en fråga som många ungdomar brottas med. Att gifta sig eller inte gifta sig. Under mina tonår så försäkrade jag bestämt för mina föräldrar och för mina vänner att gifta mig, det skulle jag då aldrig göra. Det enda problemet var att det då och då dök upp varelser utav det motsatta könet som jag hade väldigt lätt att bli förtjust i. Och för precis 20 år sedan mötte jag uppe i de norska fjällen en flicka från Värmland som definitivt och effektivt avlivade alla ungkars drömmar. Och sedan 17 år har jag alltså varit gift med henne och skulle inte vilja ha det annorlunda. Men ändå så har jag stor förståelse för de som idag kämpar med denna viktiga fråga. Kanske den viktigaste efter frälsningsfrågan. Och därför finner jag anledning att också i en gudstjänst, i Guds församling, ta upp denna viktiga fråga. Och vi får anledning att återkomma till den under det här kapitlet, som ju är ganska långt. Men vi måste också ha en förståelse för, när vi nu läser de här verserna, att Paulus inte har för avsikt att ge en total utläggning av äktenskapet som sådant, utan han besvarar endast vissa frågor som korinterna har ställt. Idag så måste vi också ha en förståelse för den misstro som finns, inte minst i den yngre generationen, en misstro mot äktenskapet som har skapats hos dem på grund av att lyckliga äktenskap är så sällsynta och så ovanliga, medan skilsmässor och äktenskap som har brustit och hem och familjer som har splittrats är så vanliga. Var tredje äktenskap minst i vårt land slutar ju i skilsmässa. med allt vad det innebär av emotionellt lidande och sociala problem. Och då kan man ju logiskt ställa sig frågan, varför överhuvudtaget gifta sig? Och för att nu ingen ska bli helt besviken, om du kanske har kommit hit idag för att få reda på eller bättre komma underfund med om det är honom eller henne du ska gifta dig med, som du just nu är lite förtjust i eller har sällskap med, så ska jag för några ögonblick lämna dagens text, för den handlar ju inte riktigt om det problemet. Den handlar om problemet att överhuvudtaget gifta sig eller inte. Men många har ju inte den frågan, utan för frågan, ska jag gifta mig med honom eller ska jag gifta mig med henne? Och därför så vill jag ge några bibliska principer för ingående utav ett äktenskap. För det första så tror jag inte på myten om den enda rätte. För om man benhårt går in för den filosofin, så behövs det ju bara att en enda väljer fel och så är hela systemet rubbat. Nej, Gud är större än så. Och jag tror att han kan välsigna dig i ditt val med, ja, det finns ganska många kanske som skulle passa bra för dig. Det gäller att göra ett så vist val som möjligt här. Men några bibliska principer. För det första, är din pojkvän eller flickvän verkligen en på nytt född kristen? Jag och andra kristna själavårdare har sett tillräckligt med tråkigheter för att verkligen varna på den här punkten. Man kan vara aldrig så kära i varandra och låta känslorna säga, det är klart att detta måste vara Guds vilja. Men om båda inte är kristna, så kan man som gifta aldrig bli ett i anden. Man kan aldrig ha det viktigaste i livet gemensamt. Man kan heller inte uppfylla Guds höga syften med äktenskapet, nämligen att vara en illustration på förhållandet mellan Kristus och församlingen. Och om problemen inte finns där under denna romantiska sällskapstid, så kommer de ofta smygande när man varit gifta några år. Vad ska man göra på söndagarna? Vad ska man göra med fritiden? Med semestern? Vad ska man göra med sina pengar? Vad ska man offra till? Ge till? Vad ska man köpa? Hur ska barnen fostras? Ska de få gå i söndagsskola eller? Ja, problemen börjar hopa sig. Och jag tror Gud vill bespara oss de onödiga konflikter och ansträngningsmoment som det innebär att båda inte delar en kristen livssyn. Äktenskapet kan nämligen innebära tillräckligt med påfrestningar utan att också det här momentet ska behöva finnas där. I första Korinthierbrevet 7, vers 39, så ger Paulus ett råd till änkorna. Han säger att de må gifta om sig. De är fria att gifta om sig med vem de vill. Det är intressant. Med vem de vill. Blott, säger han, det sker i Herren. Eller som nya översättningen har, bara det är med en kristen. Det var liksom det första kriteriet. Var väldigt aktsam på den här punkten. Hur ska jag veta då att hon eller han är en kristen? Hon kanske säger, ja, jag tror på Gud. Han kanske säger, ja, jag har ingen emot kyrkan och Gud. Men hur ska du verkligen veta att det är frågan om en på nytt född kristen? Tre enkla test. Älskar han eller hon Guds ord, bibelläsningen och bönen? Älskar han det? För det andra, älskar han eller hon Guds barn, Guds församling, Guds tjänsten? För det tredje, älskar hon eller han Guds verk, evangelisationen, församlingens arbete, missionen?
där har du tre test. Att älska Guds ord, att älska Guds familj, att älska Guds verk. Det kan endast en på nytt född kristen göra. Det andra testet, alltså den andra bibliska principen, är att vara mogen för äktenskap. Ja, men vi älskar ju varandra. Men hur vet du att det är en äkta kärlek och inte bara en förälskelse som har blommat upp för några månader? Och ett bra sätt att få den här frågan lite allvarligare och mera närgång, det är att fråga: har du aldrig varit kär förut? Eller hur många gånger har du varit kär förut? Tja, 3-4 gånger. Men hur vet du att du är äkta den här gången då? Och då finns det några bra test på det här. Jag hittade några i Walter Trobitsch bok Gifta oss, just det. Läs den, ungdomar, särskilt. Sen har jag några för er som är gifta också, som jag ska presentera snart. Hur vet man att kärleken är äkta den här gången? Man kan fråga sig till exempel frågan: är min längtan att min partner ska göra mig lycklig, eller är min längtan att göra honom, henne lycklig? Ett annat test: har vi respekt för varandra? Är jag beredd att utan tvekan vilja presentera honom, henne för vem som helst av mina vänner? Är jag stolt över honom, henne? Vill jag att hon verkligen ska bli mor till mina barn? Vill jag verkligen att han ska bli far till mina barn? Och se upp till honom, henne. Ett tredje test: accepterar vi verkligen varandra? Är jag villig att acceptera honom, henne, precis som han är, med alla vanorna och ovanorna? Eller hoppas jag, liksom innerst inne, att bara vi blir gifta ska jag nog se till att det kommer en ändring till stånd? Trobitsch nämner om en flicka som bekymrad kom till honom och sa: jag älskar min fästman väldigt mycket, men jag kan inte stå ut med hans sätt att äta äpplen. Och så ett fjärde test, grältestet. Och Trobitsch säger: när ett par kommer till mig och vill att jag ska viga dem, så frågar jag dem alltid om de har grälat ordentligt någon gång. Och förvånat tittar de på honom och säger: ja, men pastorn, vi älskar ju varandra. Och då säger han: ja, men gräla först så ska jag viga er sen. Och naturligtvis är det inte grälet som sådant som han efterlyser, utan förmågan av att kunna försona sig med varandra. En förmåga som kommer att sättas på prov många gånger under ett äktenskap. Det är viktigt därför att ha haft upplevelsen av att man kan säga förlåt till varandra. Det kommer att behövas senare också, nämligen. Ett annat test är tidstestet. Och det finns ett ordspråk som säger: gift dig aldrig förrän du har varit tillsammans med din partner en sommar och en vinter. Minst ett år, menar Trobitsch. Om du tvivlar på din kärlek, så kommer ofta tiden att ge dig ett tydligare svar. Och det är inte farligt att vänta en tid. Vi måste ge ett förhållande tillräckligt med tid för att verkligen komma underfund med om känslorna är äkta. Och så separationstestet förstås. Att vara ifrån varandra några veckor, kanske någon månad så där, och känna efter hur det verkligen känns. Är det en enda lång smärta eller är det en liten lättnad? Men observera, sex är inte ett sätt att pröva kärlek på. Sex har istället en förmåga att blända och förleda och tro att det här måste ju vara den äkta varan, när vi kan uppleva såna här fantastiska saker. Nej, att involvera sig i sexuella förbindelser är tvärtom en fara att förleda människan att tro att hon har hittat den rätte möjligen. Det är tvärtom ett större bevis på sann kärlek om man umgås och kan umgås med varandra och ha stort utbyte av varandra utan att blanda in sex. En andra biblisk princip är att söka föräldrarnas gillande och godkännande. Det tycker vi inte om. Jag har väl rätt att gifta mig med vem jag vill. Ja, men det är förståndigt att lyssna till sina föräldrar i det här avseendet. För de känner dig ibland många gånger bättre än du själv gör. Och vet ofta vad som är bäst för dig. Och vill ofta vad som är bäst för dig. Därför så är det nog ett riktigt råd att lyssna till sina föräldrar och inte gifta sig förrän man har deras gillande. Därför att detta har återverkningar i framtiden också. För man gifter sig med nämligen inte två människor isolerade, utan man gifter sig ofta med en hel släkt. Kan man inte komma från nämligen. Och det är onödigt att skapa spänningar redan från början i det avseendet. För det tredje, en biblisk princip. Hur är det med den personliga mognaden? Pojkar, flickor, män, kvinnor bör inte gifta sig förrän man nått en viss personlig mognad. Äktenskap är för vuxna och inte för barn. Ibland kan man vara fysiskt vuxen och mogen, men ändå emotionellt mycket omogen. Och tecken på bristande omognad, det är sådant som oförmögen att kompromissa, att alltid vilja ha sin egen väg fram, att gärna visa självömkan och tycka synd om sig själv och ha svårt att erkänna egna brister och huvudsakligen bara går efter känslor. Och ni kan förstå att om man gifter sig med en sån omognad, så är det upplagt för problem i ett äktenskap. Tecken på mognad däremot är att kunna se realistiskt på livet och våga se saker som de verkligen är. En mogen människa kan kontrollera sina känslor lite bättre, ha förmåga att anpassa sig till skiftande omständigheter, som ju ett äktenskap ofta innebär. Man kanske måste flytta, byta jobb. Man kanske måste konfronteras med sjukdom i familjen. En mogen människa är förmögen att ge av sig själv och inte bara kräva. Allt det här behövs i ett äktenskap för att det ska lyckas. Därför är det så viktigt att man inte hastar iväg och gifter sig utan att ha nått en viss personlig mognad och också en andlig mognad. Att man känner Guds ord. Att man har en grund att stå på när problemen kommer. Att man förstår att använda Guds ord och tillämpa det i sitt liv. Och att man också förstår något av Bibelns mönster för det kristna äktenskapet. Och om allt det här är sant, då skulle äktenskapet vara besparat från många stormar. Och många äktenskap skulle ha räddats om man hade observerat de här bibliska principerna som jag just har nämnt. Därför skulle jag nästan vilja säga att det är obligatoriskt att genomgå en kurs i äktenskapsrådgivning innan man blir gift. Det kallas för preventiv rådgivning. Och jag är angelägen om, och har blivit det mer och mer, om de som jag viger, att låt oss först samtala igenom vad ett äktenskap innebär. Och vilka påfrestningar och villkor som det är att vara gift. Så man är beredd att ta körkort, tar ju sin tid i det här landet. Många lektioner kostar mycket. Men gifta sig, det kan människor göra utan någon som helst förberedelse. Och det är ett långt svårare konststycke än att köra bil. Nåväl. I Korint så brottades man också med den här frågan, gifta sig eller inte, men från lite annorlunda grunder. Dels fanns ju där den grekiska filosofin som hävdade att kroppen var ju inte så viktig, men den kunde man göra som man ville. Och det hade Paulus bemött i det sjätte kapitlet som vi talade om förra gången. Han bemöter den här otukten. Och Paulus hade hävdat att kroppen är till för Herren och Herren för kroppen. Och våra kroppar är lemmar i Kristi kropp. Och vår kropp är den heliga andes tempel och tillhör Gud. Vi kan inte längre göra som vi vill bara med våra kroppar. Syftet med våra kroppar är istället att förhärliga Gud. Men nu hade tydligen församlingen i Korint skrivit till Paulus och ställt särskilda frågor om äktenskapet. Och eftersom det i Korint var så vanligt med otukt och det fanns tusentals prostituerade som erbjöd sig dagarna och nätterna igenom, så tycks de ha föreslagit en lösning som gick ut på att det är väl bäst att helt avstå då från all kontakt med kvinnor. Att leva avhållsamt även om man är gift. Ja, att helt enkelt inte gifta sig alls. Och den här frågeställningen försöker Paulus nu besvara i de här verserna vi har läst. Och i resten av kapitlet tar han också upp andra frågor som berör skilsmässa, som berör äktenskap där endast en är troende, som berör ogifta och änkor. Och han har råd att ge alla dessa. Men som jag sa, det är inte en avhandling om äktenskapet som sådant, utan det är ett försök att besvara bestämda frågor som Paulus här ger sig in på. Många läser kapitel 7 och tycker, usch, vilken låg uppfattning Paulus har om äktenskapet. Och glömmer bort den historiska bakgrunden mot vilken han skriver. För han säger ju att det är med tanke på den svåra tid som nu är inne som jag ger de här råden. I 1 Timoteus 4:3 så avfärdar Paulus läran som hade smugit sig in, som förbjöd äktenskap. Han avfärdar den som onda andars läror. Och Paulus hade högsta tänkbara syn på äktenskapet. För han tar äktenskapet och gör det till en förebild för förhållandet mellan Kristus och församlingen. Han visste att det var instiftat av Gud och därför värd all respekt och ära. Men hans råd i kapitel 7 är alltså uttalade mot en svår tid, en tid av förföljelse, en tid då han väntade Kristus komma när som helst. Och han ville bespara människorna och de troende onödiga bekymmer och omsorger som det ju ändå innebär att vara gift. Och han ville att de skulle vara fria att ägna sig helt åt Herrens verk. Och vad Paulus i stort sett säger i de här verserna, det är att leva ogift, det är bra. Men att gifta sig, det är naturligt. I Korint var ju situationen den att en man knappast kunde gå gatan ner utan att få flera erbjudanden utav skökorna som stod där. Och de tänkte då att det enda säkra sättet att klara sig ifrån det här, det var att inte alls vara i kontakt med någon kvinna. Och möjligen hade de uttryckt det just så här som Paulus säger. Det är väl bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Det betyder att inte alls komma vid, att inte ha sexuellt umgänge med någon kvinna, vare sig man är gift eller ogift. Paulus håller nu delvis med om det här. Det vill säga, han framhåller det ogifta ståndet som någonting bra och hedersamt. Han säger en man gör väl i att inte gifta sig, komma vid någon kvinna. Han framhåller att det gifta eller det ogifta ståndet, det är någonting gott. Särskilt med tanke på den tid som nu råder. Men han menar därmed inte att det är moraliskt överlägset äktenskapet. Tvärtom, med tanke på den massiva omoral som rådde i Korint, så framhåller han i nästa vers äktenskapet som en nödvändig barrikad och säkerhet, skyddsmur emot den hotande otukten runt omkring. Varje man ska ha sin egen hustru, säger han. Varje kvinna sin egen man. Det hela bör alltså regleras genom monogama äktenskap. Men, säger han i vers 4, för att äktenskapet verkligen ska fungera som en säkerhet emot otukten, så fordras också att det fungerar på ett sådant sätt som Gud har tänkt. Och i vers 3-5 så försöker Paulus inte alls föreslå någon slags kombination av avhållsamhet och äktenskap. Senare i kyrkohistorien uppstod ju nämligen sekter som förespråkade att män och kvinnor endast ingick så kallade andliga äktenskap. Där inget fysiskt umgänge skulle få äga rum. Man skulle bara andligen vara tillsammans. Och det skulle vara ett äktenskap av någon slags högre status. Men det finns inget stöd i Bibeln för en sådan idé. Tvärtom, när vi går till de här verserna så finner vi ju faktiskt att Paulus uppmanar makar att uppfylla sina äktenskapliga förpliktelser mot varandra. Och det inkluderade då också det sexuella samlivet. Paulus utgår ifrån att makar ska ha ett ömsesidigt erkännande av sina äktenskapliga förpliktelser. Han betonar inte rättigheterna utan skyldigheterna som man och kvinna har emot varandra. Han säger mannen ska ge vad han är sin hustru skyldig. Han säger kvinnan ska ge vad hon är sin man skyldig. Att vara gift innebär alltså att ständigt hålla på att betala av på en skuld emot den som man är gift med. Och att möta sin makes eller makas behov, inklusive det sexuella behovet, det är inte att visa någon ynnest eller gunst. Det är helt enkelt bara att uppfylla en plikt och göra det som är rätt. Det är att betala av på en skuld. Att ge sin partner vad honom henne tillhör. Samma uttryck som Jesus använder när han säger ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Och Gud vad Gud tillhör. Ge din maka vad hon tillhör. Ge din man vad honom tillhör. Gifta människor skulle alltså vara upptagna med att ge varandra vad de är varandra skyldiga. Många gifter sig ju med attityden att man vill få ut så mycket som möjligt för egen del utav äktenskapet. Och när de inte längre får det, ja då lämnar de. Och man frågar liksom i första hand efter sina egna behov och sina egna rättigheter, inte efter sin partners behov och rättigheter. Och ett sånt äktenskap kommer snart att sluta i irritation och besvikelse. Men ett äktenskap där båda parter går in med denna förutsats att i första hand möta den andres behov, det har väldigt goda förutsättningar att lyckas väl. Det är det här som Paulus nu försöker uppmana till. Han betonar inte rättigheterna, han betonar skyldigheterna. Men sitter man i en äktenskapsrådgivning där det har blivit problem och kris, så är det oftast båda parterna som framhäver sina rättigheter som de inte har fått uppfyllda. Och det finns väl knappast något brustet äktenskap som inte kan spåra orsakerna till just det här, att någon eller båda utav parterna har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter mot varandra som makar. Det handlar givetvis inte bara om det sexuella samlivet. Den fysiska föreningen av man och kvinna är visserligen enligt Bibeln en bekräftelse på att de två är ett. Det betyder att man från den stunden delar allt. Inte bara varandras kroppar utan också varandras tankar, glädjeämnen, sorgeämnen, bekymmer, känslor, allt. Men eftersom korintierna nu hade frågat om det inte var bäst att även som makar hålla sig från varandra, så går Paulus vidare och förtydligar mycket klart. Vers 4. Och observera nu den jämlikhet mellan man och kvinna som man utgår ifrån. Han säger, hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det är ju mannen. Mannen bestämmer inte själv över sin kropp, det är ju hustrun. Vid äktenskapets ingående är det tydligen så att den egna rättigheten till kroppens användande överförs på den jag gifter mig med. Mannen bör se på sin kropp som att den i första hand är till för hans hustru. Hustrun på sin kropp som att den i första hand är till för hennes man. Med andra ord, min partners tillfredsställelse är viktigare än min egen. Det är min förpliktelse att tillfredsställa henne, att tillfredsställa honom. Och om båda tänker så, då kan det ju knappast gå fel. Paulus uppmanar alltså till ett regelbundet sexuellt samliv. Du har inte rätt, säger han, att tillbakahålla detta från din make eller maka. Äktenskapet är inte bara till för att alstra barn. Och Bibeln är mycket positiv till det sexuella samlivet inom äktenskapet. Ordspråksboken säger i 5:e kapitlet, drick vatten ur din egen brunn. Det vatten som rinner ur din egen källa, syftande på hustrun. Din brunn må vara välsignad, och av din ungdomshustru må du hämta din glädje. Hon den älskliga hinden, den täcka gasellen. Hennes barm förnöjer dig alltid. I hennes kärlek finner du ständigt din lust. Men står det i nästa vers, min son, inte ska du ha din lust i en främmande kvinna eller din nästas hustru. Och så kan vi ju läsa Höga visan. Underbar beskrivning av det intima förhållandet mellan man och kvinna. Och så kan vi läsa vad som var stadgat i Mose lag i 5:e Mosebok 24:5. När en man hade gift sig, så fick han inte kallas ut i fronten på ett helt år. Han skulle heller inte underkastas någon annan tjänstgöring, står det. Varför då? Därför att han ska vara hemma och glädja sin hustru. Hemma och glädja henne ett helt år. Tänk om vi kunde ha en sån lag i Sverige. Ja, jag tror det skulle vara nyttigt för många äktenskap och rädda många äktenskap. Det skulle vara en fin reform att genomföra. Och därmed menar Bibeln, det krävs tid att bygga ett äktenskap. Arbete. Ett äktenskap blir alltså inte andligare för att det är mindre lekamligt. Det sexuella livet är en av Guds finaste gåvor och avsett att glädja och fördjupa gemenskapen mellan man och kvinna, mellan makar. Kärlek livet ut. Goda råd till äkta makar. Läs den. Det handlar om mannens övergångsålder. Äktenskap, men hur? Finns också på Libris. Jättefina böcker. Och en ny bok som har kommit ut, Hur mår familjen, utav Björn Donnerbauer. Nåväl, att som makar svika varandra i det här avseendet är inte bara att svika ett ansvar, utan innebär alltså att man gör ett brott emot själva äktenskapet och vad Gud har menat med det. Och vad värre är nästan, det ställer hela äktenskapet i farozonen. Genom att det inte längre blir den säkerhetsgaranti som Gud hade avsett mot yttre frestelser och otukt. En hustru som inte får av sin man vad han är henne skyldig har naturligtvis lättare att bli attraherad av andra män. Och om hon sedan faller, vilket naturligtvis är fel, så måste man nog ändå fråga om inte hennes man hade något ansvar i det hela, som försummade att ge henne vad han var henne skyldig. Och jag tror det är ett viktigt ansvar för äkta makar att hålla sig sexuellt attraktiva för varandra. Annars kommer man snart att finna den sexuella attraktionen någon annanstans. Och reklamen och massmedia hjälper villigt med. En del lägger verkligen manken till så länge de inte har blivit gifta. Men när de väl har rott äktenskapet i hamn, så kan frun börja undra: var tog mannen vägen som jag gifte mig med? Det, mina vänner, det är att svika en Guds kallelse att försoffas i sitt äktenskap. Det är nämligen ett heltidsjobb det här, livet ut. Ni män, säger skriften, älska era hustrur och utge er själv för henne som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne. Och det är väl ingen av oss män som är färdiga med den uppmaningen än. Det är vår kallelse. Och ingenting mindre än just det. Och världen behöver idag få se äktenskap som lyckas och fungerar. Och där har vi kristna en oerhörd kallelse. Paulus kan bara tänka sig ett enda skäl för att det regelbundna samlivet makar emellan skulle avbrytas, enligt vers 5. Håll er inte från varandra annat än om båda kommer överens om att för en begränsad tid ostört kunna ägna sig åt bönen. Jag har aldrig hört talas om makar som har avstått från samlivet en längre tid på grund av det höga skälet. Det säger oss något om Bibelns höga syn på bönens plats. Alltså, det måste i så fall vara utifrån en ömsesidig överenskommelse. Det måste vara andliga syften därtill. Det måste vara en begränsad tid endast. Och judarna förstod det här. I den judiska lagen Mishna så tillåts avsamhet makar emellan högst 30 dagar. Predikaren 3 och 5 säger ju: taga i famn har sin tid, avhålla sig från famntag har sin tid. Avhållsamhet är alltså ett undantag på grund av särskilda omständigheter och ingen regel. Men kom sedan åter tillsammans igen, säger han, annars kan frestelsen bli för stor. Och så vers 6. Paulus säger: det här som jag nu har sagt, det har jag sagt som ett medgivande. Alltså att ni får gifta er. Inte som en befallning. Han befaller inte människor att gifta sig. Han lämnar frågan öppen. Ska vi gifta oss eller inte? Ja, det är upp till var och en. Paulus själv var tydligen ogift, åtminstone när han skrev det här. Många tror att han hade varit gift, att han var enkeman, eller också att hans fru hade lämnat honom när han blev en kristen. Därför att Paulus hade ju varit en judisk rabbin och laglärare, och enligt judisk lag så måste en sådan man vara gift. Och giftasåldern var 18 år. Det var därför osannolikt att en ortodox jude som Paulus inte hade varit gift. I Apostlagärningarna 26 och 10 så antyds det också att Paulus var en medlem i Stora rådet. Och det kunde man inte vara om man inte var gift. Det var nämligen så att judarna ansåg att gifta män skulle vara mer benägna för barmhärtighet. Jag vet inte vad det beror på i så fall, men därför mer lämpliga att sitta i denna lagförsamling. I vilket fall som helst så var Paulus nu helt tillfredsställd med det ogifta livet. Han hade tydligen fått gåvan att leva som ogift. De andra apostlarna var ju gifta, flera av dem. Paulus avslutar nu det här sammanhanget med att uttrycka sin egen tillfredsställelse med det ogifta livet Helst, säger han, ville jag att alla levde som jag. Det vill säga ogift. Men, är han snabb att tillägga, att leva som ogift, det är inte för alla. Det beror nämligen på, säger han, vilken gåva man har fått från Gud. Och så talar han om det hela som vore det en andlig nådgåva att förbli ogift. En del har gåvan att gifta sig och tjäna Gud i det förhållandet. Andra har gåvan att förbli ogifta och tjäna Gud bäst i det förhållandet. Gåvan att vara ogift måste väl i så fall innefatta en särskild förmåga till självkontroll och avhållsamhet utan att det innebär några större problem. Levande Bibeln skriver, översätter det här följande: gåvan att vara lyckligt ogift. Ja. Och det är bättre att vara lyckligt ogift än olyckligt gift naturligtvis. En sån gåva förstod Paulus att värdera högt. Och det finns uppgifter i Guds rike, det ska vi komma ihåg mina vänner, som faktiskt kräver människor som har den gåvan. Uppgifter som kanske aldrig skulle kunna utföras om det inte funnits människor i Guds församling som hade gåvan att vara ogifta. Och som svar på frågan, ska vi gifta oss eller inte, så har Paulus svarat korintierna: ja, det beror på vilken gåva ni har. Den som gifter sig gör inte fel därmed. Han säger det är ingen synd, och det är alltid en tröst. Men han menar inte att det är fel på något sätt. Det är det naturliga, tvärtom. Det är liksom Paulus ville säga, att har man gåvan att leva som ogift, så vore det mycket bättre om man också använde den gåvan och inte gifte sig alltså. Det vore bättre både för personen själv kanske, men framförallt för Guds verk. Och det finns all anledning att vi som kristen församling förstår att höja statusen av det ogifta ståndet. Nya testamentets undervisning, inklusive Jesu egen undervisning, är att det ogifta ståndet inte på något sätt är underlägset äktenskapet. Tvärtom, med hänsyn till vissa funktioner i Guds rike, så är det ogifta ståndet faktiskt överlägset det gifta ståndet. Det kommer vi till senare i det här kapitlet. Och det ogifta livet är ett fullvärdigt liv. Vi får inte falla till föga för myten om äktenskapet, att det skulle vara det enda saliggörande för människan. Äktenskapet är endast en temporär institution som varar kanske en kort tid, som kan ramla sönder på grund av sjukdom och dödsfall. Äktenskapet är inte avsett heller att möta människans alla behov. Det är ett fullvärdigt och ett fullgott och fullständigt liv att leva som ogift. Och i den kristna församlingen så bör den ogifta människan känna sig väl accepterad och lika uppskattad, om inte mer, som, och värderad som alla andra medlemmar. Och det borde vara långt under vår värdighet som kristna att på något sätt driva med dem som är ogifta och fråga dem hur de har det med kärleken, till exempel. För vad vet du och jag om själen? En del av dem som är ogifta har helt enkelt sett det oförenligt med sin kristna tro, och med rätta så menar jag, sett det oförenligt med sin kristna tro att gifta sig med en icke-kristen man eller kvinna, även om de skulle haft möjligheter till. Och därför har de valt att förbli ogifta. Andra har helt enkelt inte fäst sig vid någon tillräckligt mycket för att vilja gifta sig. Varför skulle de göra det då? Andra har av rent praktiska skäl och yrkesmässiga skäl kanske valt att avstå från äktenskapet. Och som Jesus säger, en del har för himmelrikets skull valt att förbli ogifta. Är inte de människorna värda vår respekt, så säg. Dessutom kan det alltså mycket väl hända att Gud har givit dem just gåvan att leva som ogifta. Varför skulle de då gifta sig? Och varför skulle de då behöva känna omgivningens tryck på sig att skynda sig och få någon som man kan gifta sig med? Det finns ingen anledning till att de i församlingen skulle behöva känna något tryck i det här avseendet. Ett liv som ensamstående är ett fullgott alternativ till äktenskapet. Ja, det är faktiskt någonting som Gud kan kalla vissa människor till.